And away we go.
Yeah.
Avsnitt 274 av podcasten Travkött är ett net. Är det ni lyssnar på? Jag heter Fölet, här så Sören.
Ja, det gör jag.
Jaha.
Ja.
Ja, något mer kan du väl säga.
Ja, jag står här i alla fall. Det, så känner jag att det är.
Hur mår du?
Jo då. Det knallar på.
Du är...
Men det är alltid roligt att se vårsolen. Det känns ju fint.
Tänkte sig att du är solkysst.
Ja, ungefär så.
Det är ju ett... Ja, man säger ju det, fast man inte riktigt vet vad det betyder.
Jo.
Liksom att solen skulle släta av en ordentligt.
Mm. Ja, men det... Det känns bra när solen kommer ordentligt ungefär i mars.
Mm.
Det är en fin månad.
Och travkött vore ju ingenting förutom sina viskningar och intryck på diverse saker. Ja. Vi kan börja med ett färskt, för precis när du kom, kvart i 11 ungefär, så var Rackham ute och gick banjobb.
Oj. Är
anmäld till snabbloppet den 20 mars. Där för övrigt Barack Face är anmäld. Jag tror
just
inte
den fina Colgjini-gästen, ja.
Eller jag är rätt säker på att den inte kommer starta. Men den är anmäld i alla fall. Mm, och även Önans prins.
Ja.
Så det blir ju någonting när 20 mars då kör...
Men det är inget speciellt namn på det här loppet, eller?
Nej, det är ett vanligt,
snabblopp, ja. Ja, det är bra när de dyker upp då. Det är ett vårtecken så gott som något.
Mm.
När så bra hästar dyker upp.
Sen så såg du ett banjobb förra veckan. Ja. Mellan Maria Törnqvist kvalomgångar.
Ja.
Vilken häst tänker jag på?
Och emellan? Ja,
André Eklund.
Silas. Förlåt. Ja, det är klart jag har en namn. Oj.
Ultra.
Ultraviolett.
Vad hade du på klockan?
14. De sista 2000 med... Jag får nog läsa det där programmet bättre. Jag var inte riktigt förberedd för det här. Men jag tror det var ungefär 13,5 veckan till sista varvet. Så det var hårda sista 2000. Och jag tror han körde nog i stort sett 2,6. Jag vet inte hur han räknar.
Nej, han kör...
Men jag såg ju jobbet. Jag vet ju att han vände 2,6.
Ja, men det gör han. För jag har kört de här jobben med många år. Han vill inte ha ett stressmoment vid 21-40 volt med sina hästar. Så när han kör banjobb så vänder vi alltid upp där. Och så joggar man fram. Och
till
så kör
man ska köra. Ja.
Precis, och sen så ökar man farten successivt så det inte blir...
Då blir det lite autostart över det hela.
Lite autostart, men just för att han vill ha liksom harmonin i dem på ett annat sätt i 21-40 volten.
Men så, den är så fin ut i alla fall, så att den är ju startklar, det är inget tvekan om det.
Ryktas som att den runda traktorn också.
Ja, 400 kvar, va?
Precis. Ja. Bjerke, nästa lördag. Årsdebut.
Ah, just det. Det är utflyttad V75 en gång dit.
Mm. Ja. Det är ju ett vidrigt beslut, säger jag. Då ska jag vara transparent. Så här. Jag jobbade ju på Momarken förra året, när det var väldiga problem med banan.
Ja, just det. Och det var därför där Bjerke fick ta det nu.
Precis, men hela grejen med unionstravet är väl ändå att det ska vara... De grannbanorna, om man säger så. Unionstrav som då startar i Färjestad relativt nära Norge. Det är väl för att Årjäng liksom inte har lamporna och Momarken är mycket närmare Norge. Men då bestämde man ju att oj, det här är ju så konstigt väder i Mysen då, som ligger 9 mil öster om Norge. Så att vädret är ju antagligen...
In i Norge,
Jag tyckte det var så. Jag tyckte Momarken var värd en V75 någon gång. Med unionstraven och fint väder. Bjerke kan vi ju på ett helt annat sätt, även om det är en jätteflott anläggning. Så i alla fall, ultraviolett, 14-2000 meter, årsdebut på
Bjerke. De där 2000 som blir i autostart ungefär då. Och så, jag tror att det var 13,6 sista varv, men jag... Nu när du bara frågar mig rakt av, jag har ju det uppskrivet i mina program, det är inget tvekan om det, jag såg jobbet. Så att det är och jag skrev bra efter i alla fall, att den var startklar och ett utropstecken efter. Så jag var mer än nöjd.
Det var ju en sju helsikes torsdag.
Ja, det var det.
Först bombade ju Törnqvist runt med 20 stycken treåringar.
Och 19 blev godkända på bra tider.
Ja.
Två gick faktiskt 19 tider där i den. Precis. Det hade hon ingen som gick i fjol då, men om man tar den jämförelsen.
Och den som inte blev godkänd, testades
den brockade väl, det funkar inte den.
Ja, men precis, ja. Den släppte bettet till volten och så sprang den i sin egen värld. Ja. Så att det var inte så att den gick för hugg och slag och inte kom förbi. Jättefint genomfört.
Jag är imponerad av det upplägget hon har där. Absolut.
Captain Tilly.
Den var ju värst tidsmässigt.
Ja, framförallt också trycket i steget på upploppet. Och även en som heter Cloud, tror jag, som gick i första.
Hette inte Cantario?
Nej, inte den jag tänker på.
Du tänker nog alldeles rätt.
Jätteroligt att se. Och sen var det ju supertorsdag och det var smågoda vinnare. Mm. Minst sagt. Med både... om vi tar dem i någon slags ordning då. Eklund med Classic Foto avkomman i lopp 4. Nu kanske jag glömmer någon. Vad det nu heter. Den heter Classic Foto i alla fall. Sen vann ju Berg med Allan Sonett.
Det gjorde han.
Och sen så vann ju Tommy Karlstedt med Sweet Day.
Den såg jättefin ut.
Den lyfter du fram bra i värmningssnacket. Snyggt kört också av Tommy att ta starten. Thomas Urberg sa
Det var väldigt fin start där.
Thomas Urberg sa alltid till sina lärlingar att när ni kör lärlingslopp åt mig så kommer ni bara få skäll om ni inte liksom är tillräckligt aggressiva. Han menar på att du måste ta en omstart ibland för att vara en bra voltstartskusk. Ligger lite i det han säger. Tommy är nästan igenom, men är på marginalen och berättade efteråt att han lärde sig väldigt mycket våldstart av Erik Karlsson. Han var ju lärling hos Hans Karlsson i många år. Och Erik gav han lite tips och trick.
Det var bra i alla fall. Det såg jättefin ut.
Ja. Och så var det ju supertorsdag och det var 700 pers som hade kul i Pegasus. Det var en riktigt bra skottdag.
Ja, det var ju en skottdagen också, så att det är inget snack om det.
Vi öppnar programmet, ser Karlstedt pryda det med Sweet Day. Vi ser att det är ett kvallopp med Mr. Santo och Tova Bengtsson. Bengtsson som är I Do Anything For Love, som vann Montelloppet på Halmstad i lördags. Kvalloppet har bland annat V75-vinnaren Prosecco.
Just det, den dök upp där,
i listan.
Ja, det ska bli kul att se hur den ser ut nu när han var borta så länge.
Sen har vi även Katmandu Meras, Muscle Hill på Crème de la Crème. Crème de la Crème gick ju tvärsrekord för treåringar.
Det är 4-5 år sedan nu, tror jag.
Nej fan, det måste
vara ännu mer kanske.
Det måste vara 10 år sedan.
Är det så länge sedan?
Är ruskigt länge sedan.
Tiden går väldigt väldigt fort. Det var strålande bra i alla fall. Jag tror det var 12 och någonting. Var det 12 och 9?
Ja, Anders Fonsson hade den i alla fall. Så att det är ju Ready Cash stod. Tror inte hon har lämnat någonting sådär. Wow, än. Men den har ju papper i alla fall. Och även, om man ska titta noga då, får vi se hur Cash Forever ser ut. Per Henriksen fick den från
Just det,
den
som dök upp här och gjorde bort sig och var väldigt het och konstig.
Ja, den är svår. Men den bör ju kunna någonting, och hoppas vi och tror. Så småkul kvallopp, 17.50. Men vi vänder upp bladet, vi fuktar våra tummar.
Ja.
Och ser lopp nummer 1 på startlistan, så att säga. Franska kvaltider är ju helt hopplösa.
För intrycket är ju alltid bra att se. Och jag tittar på denna på YouTube där, och den var ju med den där kvallopsfestivalen de hade på Cannes där.
Då tar vi det lite mer basics här. Nummer 7, Kumla Fromentro.
Just.
Det är ett fyraårigt sto efter William.
Ja.
Som alltså kvalar då på 1.15.08 i slutet på oktober på, du säger, en festival i Cannes.
Ja, de kör väldigt många kvallopp. De gör ju den, om de ska kvala så är det, jag tror det är nästan 25 hit ibland. Så att det är mäktigt att se på YouTube där.
Det är ju lite konstigt här, för den är ju svensk född.
Ja, precis.
Fast den är uppförd i Frankrike av François Hammeslän. Det som gör det ännu konstigare, eller konstigt och konstigt, men om man ska vara elak är fel ord, men krass, så kanske inte det är så märkvärdigt att springa nästan 16 blankt i oktober som treåring. Alltså, förstår du, det är ju inte, nej, det behöver ju inte vara en jättetalang här, även om man kan titta på kvaltiden.
Jag sprang faktiskt på Peter Untersteiner när vi åkte ut härifrån i torsdags.
Ja, vi tar det först och främst. Ja. Vad såg du i kvalet? Vad såg du på YouTube?
Mycket rejält. 14,2 sista 1000 med 11,5 sista 5 vann loppet. Han gick 15,8, tvåan gick 18,0.
Oj.
Och jag tror de var 18 hästar i det kvalloppet.
Okej.
Okay. Så den bara stack ifrån dem från ungefär bort till långsidan.
Och det här såg du efter du träffade Peter, eller hur?
Nej, innan. Jag berättade tiderna för Peter. Jag har sett den på
YouTube. Hur visste du att du skulle starta i torsdags?
Jo, för jag hade ju sett våra listor. Jag kollade ju våra listor.
Ja, du hade sett anmälningslistorna.
Ja, visst. Och när jag sprang på honom. Alltså, jag hörde en som ropade mitt namn ungefär 10 meter bakom mig. Och så vände jag mig om. Så var det Peter Untersteiner. Och så stod vi och småsnackade lite grann. Så kom jag ihåg den här hästen, att jag hade sett den.
Ja.
Så jag har sett den där Kumla Fromento som ju ni anmält till Åby. Den verkar ju väldigt bra. Ja, lite stökig, så han kan vara lite stökig, men det är mycket rejält typ. Så han förutom stökigheten då, att han eventuellt kan vara lite dum innan start. Men han kommer ut på springspår här, så det ska nog inte vara något större problem. Och han sa att det var en mycket rejält typ, så han tyckte han var mycket kapabel. Så att jag hade ingen annan uppfattning i alla fall.
Men var din känsla ändå att du stärkte upp Peter med ditt snack och dina tidsangivelser?
Lite grann, jag tror inte han var missnöjd när han fick höra hur den hade gått. För jag berättade för honom att jag hade haft de här tiderna på den i spurten, och att han såg väldigt rejäl ut när den sträckte ut.
Mm. Ja, alltså den kommer väl bli favorit. Det har varit kul om du ställer en följdfråga till Peter. Satsuma i samma lopp som du kör från Sport 2, är den klar?
Mm, ja, precis.
För den ska man ju också notera stammen på. Fruitcake, jätteduktig V75-häst för Stefan Dahl. Sen har vi också en Cash and Go avkomma. Nu blev vi smal här, men Cash and Go är ju en bror till Bold Eagle, uppfödare Stig H. Johansson.
Ja. Ja, det är roligt bara det.
Andra starten för Per Henriksen, Jeppson i sin nya adress.
Ja, det har han ju också, det har du rätt.
Och det är ju fullkomligt vidrigt när kuskar byter dress efter att ha haft samma dress i många år.
Mm.
Jag är ju svag är fel ord, men jag tycker det tar tid att vänja sig.
Ja, men det gör det absolut.
Kommer du ihåg den tiden Magnus Jakobsson hade en röd och svart dress?
Ja.
Början på 2000-talet. Mm. Otroligt snygg.
Ja.
Vi går till lopp nummer 2.
Jajamän.
Och nu börjar det liksom bli lite klösa grejerna. Sen är det ju så här också, det kan vi ju säga. I början på mars så lyser det ju illrött, ta mig fasen, överallt. Det är ju ändringar på skor och det är många som rycker skor. Och det blir ju tråkigt på ett sätt. Jag tycker det är kul när vi sänker toppfarten och att det är lite mer fingertoppkänsla som det blir med skor på den vänster. Men jag kände lite så här när jag skulle göra tipsen, att det går liksom inte att gissningsbetona tro vilken häst som ska trivas bäst barfota som efter gått med skor. Så att man får liksom tippa loppen lite efter programmet. För om alla rycker skorna i ett lopp, så vet man ju inte. Man kan ju inte gissa vem som blir så mycket bättre barfota och vem som inte blir det. Så jag struntar liksom lite i det. Sen håller jag ju kvar vid min grundtes att första barfota runt om man inte hade gått barfota innan skotvånget, det är fortfarande den största faktorn som finns inom trav. Men i alla fall, nog om det. Vi ser ett lopp där...
Ett treårslopp.
Ja. Han var med i...
Bra på start, och sen har vi ju Västerbo Gute som ju var med i uppfödningen final.
Ja, precis. Final. Det väger ju rätt så tungt.
Ja, det gör det verkligen. Startat i storlopp väger alltid tungt. Så får vi se hur den ser ut nu då. Den har ju vilat ett tag. Vart borta sen det här uppfödningsloppet i slutet av november. Men den är väl så pass tuff så att... Och Per Nordström har ju börjat... stärka upp sitt material nu och börja starta åtminstone. Så att man får väl tro att han har börjat träna ganska tufft sista tiden.
Sen finns det ju liksom en liten lillskön match i matchen mot matchen här. För du har Go Kenneth Go då, som har plusstatistik på Go Go Cool. Det har även två Cordoan.
Cordoan slog ju Go Go Cool ganska lätt där på Färjestad senast. Ordentligt lätt vill jag nästan
säga. Ja, det blåste väl bara till 20 gånger.
Så den var fin den också. Så de är bra, de där tre hästarna vi har nämnt nu på start. Så att han kommer inte sovandes till segern Västerbugg ute, även om hans rätt så stora rutin antagligen tar ut sin rätt. Så att han ska nog vara tipsättare, det känner jag ju inte något annat. Det känner jag inget fel i det. Men jag blir inte förvånad om någon av dem bjuder ordentlig strid i startvolten där.
Mm, ja, man ska väl inte spela vinnare tungt på Västerbog ute. 20 meter i ett treåringslopp ändå. Mm. Det är också 20 meter. Sen är ju tveksamt, alltså det blir intressant att alltså kolla lite vad hästarna står i här.
För, ja, ja.
Jag tror Robert Berg fortfarande är helt övertygad om att Go Go Cool är mycket bättre häst än Corduan. Berg känns, han skiter lite i oddstavlan.
Mm, ja,
det spelar ingen roll om det är Real Sports eller Corduan. Alltså Dalborg kommer ju inte få någonting gratis. Löfgren har ju sagt att jag kör gärna i ledningen i nollopp för orutinerade hästar. Mm. Det kan hända lite vad som helst, fast det är bara 7 hästar med. Vi vänder blad, tycker jag.
Ja.
Till Brisis Monteryta-serie, den tredje omgången. Ett av de bästa danska hästnamnen ser vi på nummer 9.
Mm.
Den heter En får all P. Eller om man snackar dansk, En får all P. Och det låter ju bättre på danska den har. Helt klart. Jag tror kanske inte den vinner, för det tror jag att jag tänker så här att 6 GN's Bonanza och Jennifer Oskarsson kommer från seger tillsammans. Hästen har springspår,
ensam springspår också.
Jennifer kan OB, hon kommer vända när de säger 1 och skicka på. Det är en fransk stammande häst, den är stark, hon rider i ett tufft tempo och Jonathan Carré vet om, för han känner Wingate Henke sen han har jobbat hos Carré har ju jobbat hos eller jobbar hos André Eklund, har ju ridit hästen tidigare i Monté, vet ju att speeden är 200-250 meter. Så att Carré är nog begränsad vad han kan göra i loppet. Så tänkte jag.
Mm. Ja, du har nog tänkt ganska rätt där. För att den kommer nog över sargen tills den ska köras ordentligt i spurten. Så tror jag i alla fall. Det är första starten för Kristoffer Eriksson också på Wingate Henke. Det får vi tänka på också.
Mm.
Det är rätt så roligt montellopp detta. Men jag är också inne på att Jennifer kommer att klara ut det med ensam springspår på ett bra sätt. Och den har visat fin form. Gått ungefär samma tider som de som står 20 efter, så att det känns som den inte blir helt lätt att få tag i. Så 6 före 9 och 7 säger jag rankmässigt.
2 El Toro Pellini är struken.
Ja, just det.
Han gick ju väldigt bra, han bytte regi sist gång med Ingrid Henke.
Ja, det är en bra häst, ingen tvekan.
Ja, ingen vi tvekan. Kan ju vår Henke. Han har ju en otrolig segerprocent. Men ja, det kan bli en utmaning
idag. Ja, att ta 20 på Gia Bonanza blir inte lätt att slå en för LP från lika. Blir inte heller lätt, så att det är inte omöjligt att han får känna att han inte är bästa hästen i det här loppet.
Vi går till lopp nummer 4, V64 avdelning 1.
Ja.
Vad säger du här?
Spetsstriden är intressant. Tvåan och Immigrant Amma och framförallt nummer 4 Gloster Gladiator är nog försöka hinna förbi eller hinna svara ut Eka Salming. Och då, det står väl alltså chansen i loppet står ju och väger lite grann med hur den här öppningen blir. Att Håkan E vill till ledningen med Eka Salming, det kan vi ju absolut tro. Så att den känns ju som en bra chans, men jag börjar känna allt mer på Gloster Gladiator när han står så bra till med Jeppson i sulken. Öppet spår nu och kan ladda ordentligt. Ja, det blir intressant. Sen har vi ju två väldigt bra Jägersro-hästar här. Global Action gillar sprinterlopperna och kan köra barfota nu. Och sen har vi den där Federer som har sett fin ut på slutet. Så att de blir farliga både 8:an och 10:an. Så att jag tycker det är småöppet lopp helt enkelt. Eftersom jag inte kan sätta någon absolut i ledningen med fullständig säkerhet. Draupen är inte heller så dålig och har ju inväntat barfotaryck antagligen.
Hade jag varit en sån här tipstjänst så har man visat upp de 10 senaste starterna har resulterat i så här många steglar. Nu är inte jag det, utan jag har ju bara en magkänsla jag går efter. Stenströmer har väldigt bra form på grejerna.
Absolut.
Det tog väl en dubbel utan, i lördags på, ja, på Halmstad.
Utan Sandvin som vann där i sista loppet har ju gått otroligt framåt det sista.
Mm. Ja. Så att Immigrant Am.
Ja, det är ett småöppet lopp detta faktiskt. Det går att fundera på många olika scenarier och resultat.
Mm. Ja, han har ju halsproblem och haft länge. Kick det här stås.
Mm.
Men jag kommer fortfarande ihåg när han vann här. Och man tänkte att gud, vad blir det? Vad blir det där? Eller vart det var man såg han liksom. Nu är han ju 8 år. Men ja, man ska inte vara sentimental för mycket.
Nej.
Du, gardering.
Ja, det tycker jag absolut.
Är rubriken. Ja. Det är 64 avdelning 2, det är det femte loppet. Här får Storna och tjänat mer pengar än hingstarna av vallarkarna. Mm. Bara 95 000 kontra 65. Förvisso. Men det kanske är en faktor, för jag har i alla fall landat i 11 Just Enough DK. Men här är det lite läge att singla slant. Per Otto som brukar prata om ibland ta jämna eller ojämna nummer.
Mm.
Det här känns skitöppet för mig. Hur läser du loppet?
Nej, jag känner på mig att nummer 2 kommer att gå väldigt bra. Den har gjort 3 starter nu för Kay Widell och den har gått strålande i alla 3. Den där 2:an där på Mantorp var mot Night Point Lady och det var i stort sett målfoto genom mål, så det såg väldigt bra ut. Jag förstår nästan att Kai gärna vill inte släppa någon annan in på livet på den här hästen, så att han tar de här 50 milen till Åby och startar här och kör hästen. Så att den känns som den kan vara en spik. Luna di Quattro, mycket bra chans tror jag. Just med tanke på att Kai åker ända hit och hur bra den har varit för Kai i alla 3 starterna han har kört. Och dessutom kan man ju se att han är 100 meter från gränsen av att vara med i loppet.
100 meter?
100 kronor.
100 kronor?
100 kronor, ja. Sa jag 100 meter? Mm. Oj då, oj då.
Men nu ska man inte missuppfatta det här, för jag säger det med respekt.
Ja.
Mot Kai Vredell som har varit otroligt duktig och väldigt framgångsrik i travet. Han får ju åka väldigt långt ofta nu för att köra 1 eller 2 hästar.
Jo, det är sant.
Så den parametern kanske är lite mer sviktande.
Ja. Menar jag gissar lite grann när jag säger.
Nej, jag menar, men hade Mats i Ljus åkt 50 mil för att köra 1 häst på Åby, så är det ju liksom Kai får ju ta de styrningarna han får nu för tiden i en större utsträckning. Vet du vad?
Nej. Jo, jag vet mycket, men jag menar, jag kanske inte vet vad du tänker på.
Luna di Quattro, det var den hästen som kom lös.
Nu ska vi se när vad det
vi är. Hade ju en torsdag i oktober. Och ja, då kom ju först en häst lös. Och så sa jag, det var en supertorsdag. Och då sa jag på scenen att det här hände var 6:e år ungefär. Att en häst kommer lös mitt i fältet.
Ja, det tror jag nog kommer ihåg att du nämnde det uppe.
Sen tog det 25 minuter. Och så kom ju Stefan Perssons häst lös. För tummen gick sönder.
Så
det var alltså 2 löshästar i ett fält under samma tävlingsdag.
Då blir det svårt, då var det svårt att berätta för den nya publiken att det var... Hände var 6:e år.
Ja, min sannings... Ja. Om jag har någon trovärdighetskort så var det låg. Men det här är ju faktiskt en sån där gammal skröna jag lärde mig. Av Erik Berglöf.
Ja.
Spela alltid hästar som varit lösa.
Ja.
Att han menar
att de får upp, de kan springa på ett sånt sätt så de får upp en annan tryck i, eller mera luft i lungorna helt enkelt.
Ja, det är väl inte vetenskapligt bevisat.
Nej, det är det inte.
På något vänster. Men hästen har ju liksom verkligen steppat upp på slutet.
Och så just med Kai att han har kört den nu på slutet.
Det är ju en superfaktor.
Ja, det är
här
det,
har vi ju en rolig spiksöre.
Absolut. Luna di Quattro säger jag direkt. Jag har tagit den där bland mina 3 hästar. Som jag kommer att nämna sen som de spelvärda springarna.
Mycket, mycket bra.
Ja. Så att jag gissar inte på det viset utan jag tror på det.
Lopp nummer 6. Det är V64 avdelning 3.
Ja.
Home for Champions. Jag vet inte om det är Colginis officiella slogan, men den dyker oftast upp där. Jag tror faktiskt det är det.
Okay.
Och då förstår ni ju att det är ett Arn Silvio som kommer leda det här loppet runt om.
Ja, det tror jag också.
Det tror
jag. Jag tror den är riktigt bra fyraåring faktiskt.
Vi är fan vad vi är överens mycket här.
Ja, men vi har väl tänkt samma helt enkelt. Det är inte så mycket att göra åt det. Det är väl bara bra det. Att vi inte någon famlar ut ordentligt.
Sen handlar ju allting om, eller allting, men spel handlar om vad det är för insatser på hästar och motorer och inte.
Ja, ja.
Jag ska inte säga att den är vröld intressant. Men jag ska ändå säga att den är intressant, för alla vet att ett vröl framför,
ja,
det är ett väldigt starkt adjektiv.
Ja.
Men 8 Önas Quintus i ny regi.
Ja, varför inte?
Vi köpte så av Kristoffer Eriksson på en Travera-auktion. Ja, har det, gjort det sådär lagom bra. Och just om man touchar den, alltså en sexåring som, alltså som 3-4-5-åring har gått in 450 000. Vi pratar ju om Karre Lärikorpi med So Far Away Oss.
Ja, precis.
Hans förmåga att köpa hästar.
Ja.
Det är sällan liksom de slår i taket runt en 500 000 som sexåringar. Den här tror jag kommer utvecklas fint i Erikssons regi och fortsätta tävla bra. Skulle man få liksom, och nu är jag ute på djupvatten, 8% på en V64 någonstans där.
Mm.
Då kanske det är ändå ett kul streck. Även om man tror att Arn Silvio vinner.
Ja, den har ju så bra läge här. Arn Silvio kan trampa iväg lagom takt. Det bör inte bli speciellt stressad. Så att, jag tror att den kommer att leda i halvårt tempo hela vägen. Och den står ända hem. Men visst, den är Örns Quintus kul. Men skulle inte 1600 meter med framspår passa bättre?
Fast då baserar du ditt intryck på den tidigare regin. Här kanske liksom, om man säger så här, Django Riff, det är ju fransk liksom.
Ja, det är det. Jag säger bara att jag tror att det passar bättre med ett annan typ av lopp. Men jag säger inte att Örnas Quintus har gått max, absolut inte. Och den känns lite lagom kul som Filus eller Outsider.
Ja, och han vet ju vad det är för distansen han anmäler. Fem Bourbon Brodde,
ja, det är
den, jättebra.
Det är den som jag tänker är värst emot Arn Silvio.
Sen är väl varken du eller jag riktigt begeistrade på kapaciteten i grunden på 2 oktan Hållerid.
Ja, vi vet. Jag vet i alla fall ännu inte var det kommer att landa detta. Men den är på väg uppåt och ska väl rycka bakskorna, så att den kan vara ganska bra i den här lappen.
Ja, men den är inte vrålbra som häst betraktat ännu.
Nej, det tycker jag inte heller. Jag tror mycket på Arn Silvio här. Och måste jag gardera med en, så säger jag att det är nummer 5. Bourbon Brodde.
Mm. På tal om Önas Quintus, Credit Winner i morfar. Jag vet folk som aldrig spelar en Credit Winner avkomma över 2,6. De menar att hans avkommor är så distans... de behöver gå milen eller 2,1 max. Är ju väldigt bra som morfar.
Ja, absolut. Ska vi säga. Lämna fina travar i alla fall.
Ja, du vet vad du får. Och komma. Kanske inte de starkaste krigarna till slut.
Nej.
Är min känsla i alla fall. Nu snackar vi travlopp. Ja. Nu snackar vi Ladegårdsinredes lärling- och amatörserie. Och här är det goa piloter som inte kör så mycket lopp. Några kör mer eller mindre. Jag personligen tycker det är alltid kul när Adde Sukanovic kör lopp. Han har ju följt egentligen hela hans svenska travkarriär. Och en bra kompis till mig. Han kör 3 Jebo Smart. Favorit gissar jag, tror, blir 4 Juniors
Heot.
Junior Heot. Det kan man uttala på franska om man kan det.
Precis. Ja. Och med den blir nog favorit. Troligtvis mycket spel på nummer 6 också, Mega och Kang där. Som jag har vänt lite grann nu och inte varit med sedan i november, men är säkert bra trimmad inför det här loppet. Så att 4-6-3 tycker jag känns rätt så bra. Och det går att ladda på mig lite till här.
Vilka då?
Ja...
Alfons är struken i syn.
Alfons är struken, ja, absolut, absolut. Ja, vilka då? Det är väl möjligtvis den där Gladiator AP, tycker jag var väldigt bra när den skrällde på Halmstad. Till det var väl en 80 gånger någonting.
Gladiator AF.
Ja, precis. Mm. Så att en viss skräll och viss outsiderchans har den definitivt. Men 4:an och 6:an tycker jag känns väldigt tidigt. Alltså Junior Hio och Mega och Kang. Och sen tar man med Jebo Smart som ju vann i alla fall. För sen den dök upp i Micke Linderots, så att det är ju hans sambo som tränar den. Så att han är ju med på den och, mm. och grejer till alltihopa. Så att det såg ju bra ut i alla fall.
Ja, verkligen. Ja. Vi får ringa till Micke och vässa upp han i snacket. Eller om det är Esmeralda. Övertala dem och rycka skorna någonting så att Sukanovic kan vinna. Daisy Paling som kör, jätteduktig kusk ska jag säga. Hon körde en hel del när hon jobbar för Engverda. Det var ju Rick Ebbinger som var första man då. Det var på Grunewald, vann ju då på Åby.
Hon vann i december. Nu ska vi se 2022 i augusti.
Ja, precis. Körde den där hästen från bakspår och han var bra på det. Nu vet jag inte vad det här är värt.
Nej.
Men vi jobbar ju inte med flaggor som man pratar om i kanal 75.
Nej.
Vi skriver en liten anteckning. Ja. Jag och Olof Thorsson och några till hade en fin stund inför breddloppen 24 februari. Vi satt och gick igenom V4-loppen. Och tittade liksom hur folk spelar. För det spelas ju väldigt mycket till breddloppen. Mm. Ja, då säger ju Thorsson att ta med Mia där. Och då syftar hon ju alltså på Get the Picture med Marie Hjälvstam. De står ju i Olofs stall. Han kanske har sett någonting. Den stod i 6 gånger. Gjorde en stabil insats som sexa. Men för de som... Jag brukar alltid säga att den här kommer vinna lopp på Vaggeryd i sommar. Mm. Det kanske är en sån liten häst.
Det, som man ska, kan, det kan det vara.
Flagga eller sätta ett streck på, helt enkelt.
Ja.
Roligt lopp.
Ja, det kan vara kul att titta på.
V64 avdelning 5. Lopp nummer 8.
Ja. Yeah.
Fruktansvärt öppet. Har en tilltalande klassstruktur. Det vill säga att ingen är speciellt bra. Ingen har speciellt hög segerprocent. Och jag känner mig lite som en någon PK-person här. Alltså man ska vara lite politiskt korrekt. Att man ska verka lite sansad och ha lite balans i sig. För min direkta magkänsla, det var ju att sätta 4 Digital House med Jan Klang som etta. Både ur ett, alltså vad de har gjort på slutet, och kanske då även ur ett spelmässigt perspektiv. Och jag vet de som säger nu kommer säga men det är hela ekipaget som ska i mål. Men ni kan ju också gå och sätta er och hoppas att alla travlopp körs av de 12 bästa kuskarna och catchar vi eliten bara blir större och större och större. Så kan ni titta på er trav och ska jag titta på mitt trav. För det är ju sjukt svårt det här loppet.
Veyron Bros bra i årsdebuten. Kommer nog vara kanske ännu bättre nu. Har ett bra läge. Och barfota i alla fall, så att det är intressant. Han har sparat lite grann och det ser man ju nästan på startdatumen där. Och sen den där Hanni Dangul tycker jag går väldigt fint. Var mycket nära att plocka den där Explode senast på Färjestad. Gick riktigt, riktigt fort genom mål.
Otrolig ROI på den du.
Ser ut och passar väldigt bra för Viktor Roslevs körhänder. Med, när Viktor Roslev kör helt enkelt. Sen Pure Joy har väl en viss grundklass trots allt. Och Jeppson med nummer 2 är ju alltid intressant. Så 2, 6, 10 och så kanske vi ska ta med OM Joffrey också som är stark och kan ta vara på om de andra kör lite fel och vara starkast till slut helt enkelt.
Jag har 3 följdfrågor här.
Ja.
Eller grejer. Du sa att Hanni Dangul torskade mot Explode senast.
Han är inte dit tror jag han sa.
Spelar man Explode i varje start? För det här är ju hästen som kom till oss och du var, jag ska inte säga att du var salig.
Ja, men det är jättefint.
Men du var
jättefint.
Nästan salig inför första OB-grejen. Jag har haft en etta i barnprogrammet här till 23 gånger. Fortsätter man att spela vinnare på den hela tiden? Den är lite ständigt underskattad och kommer ofta fel på det ska man säga också. Och är lite ojämn i prestationerna. Men den vinner sina lopp till 4-5 gånger.
Det
är glatt. Så står man i den ringsidan så är man nog ändå semi-nöjd. Alltså, är Veyron Bros en häst? Nej, det är han inte. Han är 5 år. Han har tjänat 200 000. Det är Propulsion på Cantab Hall. Det här är liksom det bästa av det bästa. Jag tycker det är lite... Det ljuger inte att det är 2-5-2 på 12 starter. Han lägger inte in överväxeln 100 kvar. Köper du den som favorit i loppet?
Jag tror att den blir favorit. Jag kan inte säga att det är fel. Men det är klart, om den får Hanny Danguld i ett bra... Så att Hanny Danguld har ett väldigt bra speedläge och Viktor Rössler får riktig fart på den i upploppet, så kan den ju möjligtvis ta sig förbi Weiron Bros. Men jag tycker de är så pass enklare framme så att... Jag vet jag inte riktigt hur det kommer att gå. Jeppson vill ju inte gärna släppa ledningen. Så han kanske kan få lite problem att ta sig förbi den i början. Men då finns ju Open Stretch för Weiron Bros också. I andra starten för året... Nu tror jag nog att den i alla fall kommer att vara på mållinjen. Det är, så känner jag stenhårt för.
Det är väldigt svårt att räkna på den vänster på Riordans hästar. Om man ser det som...
Men det håller jag väl delvis med dig.
Om du förstår vad jag menar. Ja. Vad gjorde den som treåring? Ja, den visar ju egentligen inte något jättehögt kunnande.
Nej, nej.
Nu ska man då sätta in den som fyraåring till bra kusk. Maxad i allt som går utrustningsmässigt. Ja, kanske, fast...
Kan ju få ju ett bra lopp här med Jeppson, det kan vi vara helt säkra på. Så det kan ju avgöra alltihopa. Men jag tror att Weiron Bros är bästa chansen i alla fall, det tror jag. Men det är, jag känner på mig att halva fältet har i alla fall bra chans.
Nu ska vi göra ett idiotspel här.
Ja, varsågod.
Och det ska mycket till. Men jag sätter 100 kronor till valfri välgörenhetsorganisation. Ja, ja. Att Digital House... Om den springer utanför Weiron Bros.
Mm.
Plockar ner den.
Mm. Okej.
Okay. Sätter du emot?
Ja, det gör jag gärna.
100 kronor på det. Ja, tar vi hand, jag och Sören.
Så kör vi det till någon välgörenhet.
Precis, och det är alltså då att klangen ska sitta häst mot häst mot Weiron Bros. Med Digital House.
Ja, du avgör vem som har vunnit matchen.
Ja, men det får finnas någon regel för det.
Ja,
med den valslagningen så går vi vidare till lopp nummer 9. Utan att bli så jävla mycket klokare kanske.
Ja.
Mm-hmm. En bömare var alltså en, som jag förstod det, någon slags tjeckisk arbetskraftsinvandring på 70/80-talet i Oskarström.
Ja, så kan det vara.
Då kom det, vad har vi på vår historia? När var det Sovjet gick in och liksom krossade upproret i Tjeckoslovakien? Var det 68?
Jag tror nästan att det var det.
Det var väl stridsvagnar på torget i Prag eller något sånt där. Och där är alltså hästen...
Han har fått namnet utav den företeelsen där.
Gustav Johanssons bömaren med den härliga hejarklacken som åker runt i travsfärgen. Jag har lite info här, Sören.
Ja.
Som du kommer gilla.
Ja.
Hästen matchades mycket hårt inför lördagens start. Skulle varit med i klass 1 på V75. Gustav hade preparerat den för start på hemmaplan. Kom inte med.
Det
var ju väldigt mycket poäng till de här STL V75-loppen på Halmstad. Men de hade alltså siktat mot V75 med Börmaren och fick ta OB istället.
Mm. Det bör ju att den inte har några problem med formen i alla fall inför det här loppet. Och nu går den ju tillbaka till vardagstrav istället för V75.
Men jag vet att sånt snack där, brukar du gilla. Det är en grundtes brukar du
redan
säga.
Redan där är det ju det mesta tyder på att den kommer att vinna. Men sen kan man ju också tänka på att den kommer ju att bli klar favorit, så att det kan vara ett värde att gardera också. Men alltså om man ska försöka göra en V64-lapp som har stor procent att gå in, så ska man ju spika bömmaren. Om man ska vinna mycket pengar ska man tänka på ett annat sätt.
Ja, fast nu säger du emot dig själv lite här.
I var sa jag emot mig själv?
Det är inte bara för att gå ut och vinna, säger du. Samtidigt om man ska vinna så ska man vinna.
Den kommer ju i alla fall ha klart bättre chans än de andra. I och med det snacket du pratar om att den var så bra tränad. Och så går ner då ifrån V75-klass till ett vanligt vardagstrav. Det är ju så stor skillnad så att det brukar alltid ge vinst.
Ja, fast nu gör du ju också lite... Jag säger ju att de hade preppat för det.
Mm.
Det är ju inte bara så att vi försöker träna hästen till någon slags V75-standard. Oj, han kom inte med, så går man ut och vinner ett vardagslopp. Ett vardagslopp kan ju på ett sätt vara tuffare än ett V75-lopp.
Ja, det får du tänka själv så, men jag tänker alltid att det är lättare.
Vad finns det emot och varför finns det något emot?
Jag tycker Rocket Snappe går på en väldigt bra form på slutet, så att varför ska inte den från ett bra läge dyka upp i striden? Den där Vogge Brolan väntar jag lite grann på också. Jag tycker ändå att det ser ut som det kan finnas lite fart i den. Så den säger jag varför inte.
Har den kapacitet?
Ja, det är det jag funderar på. Jag vågar inte svara riktigt ja
det
på det.
Det är väl sällan jättebra att man behöver fundera på en sjuåring om den har kapacitet som att tjäna 400 000.
Går det vinna på dem också, hästarna? Alltså det, jag tror inte den är dålig på något sätt, men sen om den är jättebra och tål kanske dubbel prissumma, det är jag inte riktigt i mina tankar. Men för mig är det i Bömaren, åtminstone US, då, i stort sett alla emot på garderingslappen. Så det är rätt så lätt lopp att lösa på det viset. Systemmässigt är det lätt att lösa loppet.
Vill du höra något sjukt?
Ja, varsågod.
Dubben just nu. Och nu, ska vi, nu är vi ju och fiskar efter halmstrån alltså.
Ja.
Men om man tänker lite som det låter mellan raderna på dig.
Ja.
2-2 kanske för att få ett odds. Alltså Jepp som gånger 2. Med Rocket Snapper som den vill lyfta fram som en liten kampboll.
Ja, jag tycker det är andrästen på grund av att den är startsnabb och står bra till.
Pure Joy.
Ja, just det. Den är också. Den är tät där också. En hygglig chans. Hygglig chans.
Ja, och så går vi in i ett sorgbarn. Jag känner att jag får
sex hästar bara i
B-köp. Jag får ta tag i det här nu. Det finns ju 4-5 personer i världen som tycker att OBs B-köttlopp har en status och har att det är ett koncept som behöver försvaras mot utomstående krafter. Jag vet inte, eller det är nog kanske inte att det är centralproppskrivning, men det är ju på väg att förtina lite grann. Samtidigt så kommer jag ju med i alla andra lopp jämt och ständigt, så att det kanske har spelat ut sin roll. Men för oss som är skolade i liksom Vejo Heiskanen sättningsskolan i P21, så är ju det här som en kniv i magen.
Ja, det är för lite hästar menar du?
Ja, det är också fel typ av hästar. Om man ska vara sån. Min grundregel är ju att man aldrig spelar en proffstränad häst som kommer in i ett P21-lopp. Gör de debuten i regi, proffstränad, då är det en grej. Men att en proffstränare liksom får matchar hästen och försöker och landar i ett P21-lopp, då kan man ju aldrig liksom tro på det här rakt ut. Och så är det ju på 4 Classic Pan, 2 Global Everytime och 6 Night Watcher.
Ja, och det är väl antagligen de är i alla fall de tre som blir mest spelade i loppet. Det är ju bara sexaste loppet. Det ser ju lite tråkigt ut för att vara P21. Jag kan inte säga något annat.
Nej, och sen är det ju också en det här är en fråga som kan skapa krig.
Ja.
Men vad är vitsen med att köra ett P21 på 1640 meter? Om man är där för man är begränsad i sina 5 senaste starter, så ska man då få hjälp att liksom springa 500 meter kortare?
Ja.
Det är för mig helt stensjukt att man
skulle ha 2100 meter och nya starter.
Nej, men det ska väl vara medeldistans i alla fall.
Ja, det så kan vi tänka. Och jag håller med dig på det, att det ska inte vara sprinterlapp. Ja.
Ja.
Ja, det är inte lätt att prata mer om det här lappet eller törnet.
Är vi nöjda så?
Ja, jag tror det. Det finns inte mycket mer. Jag kan ju säga att Global Everything utgick från tredje invändigt senast. Den orkar inte 800 kvar och fick vända. Så att, men nu är det 1600, antagligen är den ju uppkollad ordentligt, så att det är nog något åtgärdat på den hästen. Och där, att den kommer ju vara hjälpt av 1600, och när den bara är 2 hästar där fram, så att den kommer ju leda jättelänge. Så att Jocke Löfgren kanske har vinnaren i loppet, så kan det vara. 1600 är den ju, kommer den ju vara gynnad av i alla fall.
Ge mig 3 vinnare nu.
Ja, då plockar jag fram den lilla lappen där. Och då säger jag i lopp 1 i lopp 1 Kumla Fromentro, i lopp 5 Luna de Quattro och i lopp 6 Arn Silvio. Det är mina.
Med det här snacket, Sören, så blir det ju mycket roligare att gå till jobbet på torsdag, tänker jag säga. Ja, i alla fall ja. Gå och titta på hästarna. Också,
absolut, absolut.
Så stort tack för att du har grottat ner dig. Du har ju kunskapen och jag har frågorna. Helt enkelt. Det är avsnitt 274. Så har vi ju.
Ja.
Och vi travar ju på i lite lugnare takt faktiskt i mars månad. Ja. Det är ju ett lunchav veckan efter det här. Sen är det en onsdag den 20 med fotbollskväll.
Det är väl fredagstrav nästan vecka. Ja.
Precis. Ja. Och sen april är ju det är ju döden.
Ja,
det är tre tävlingsdagar tror jag.
Ja,
det är rekordfå. Det är den månaden vi har minst tävlingsdagar i och där vi kör trav. I juli kör vi inte trav.
Nej, så att det,
vi kommer ligga på 270 i några månader till, tror jag.
Ja, du menar våra travkött, ja.
Precis.
Ja, ja.
Men stort tack för att ni lyssnar på travkött på återhörande och följ gärna med på våra andelar. Hej då! Yeah.